Discover Canada's most compelling true crime stories with True North True Crime.
Join hosts Caitlin and Graham as they delve into gripping cases of murder and disappearance.
My brother was such a huge light in everyone's life that he touched.
Through in-depth research and exclusive family interviews, uncover the truth behind the headlines.
I will never stop until I find out the truth. Until I'm 6 feet in the ground, I will never, ever stop.
True North True Crime is available right now wherever you listen to podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Under natten till den 1 januari 2005 försvinner den 21-åriga Therese Alexandersson spårlöst från en stor nyårsfest. En omfattande skallgångskedja sattes igång, men lamslog snart av stormen Gudrun som i orkanstyrka drog in över området och ryckte upp träd för miljoner. Och terrängen blev ogenomtränglig. Polisutredningen börjar här halta och rykten uppstår. Rykten som växer sig ännu starkare då Therese pojkvän häktas misstänkt för mord alternativt dråp. Polisen vet inte själva vad det rör sig om eftersom Therese fortfarande inte hittats. Men i brist på bevis som binder pojkvännen till något brott frias han från misstankar efter en dryg vecka. Kvar blir Rörvikborna utan några svar på frågan, vad hände Therese?
Kan du ta mig igenom hur den våren var för dig och för, om du kan beskriva Rörvik, om det förändrades?
Den var nog ganska tuff för alla faktiskt. Alla gick och grunnade på det här och undrade vad som hade hänt och vad hon hade tagit vägen. Vi försökte ändå leva ett så normalt liv som vi kunde. Jag menar, vi fortsatte träffas, vi fortsatte ha fester, men det var ju inte alls samma glada stämning som det hade varit förr. Och helt ärligt så gled vi nog ifrån varandra allihopa på ett eller annat sätt. Så det var tufft för alla.
I den här tredje delen om fallet Therese hör vi om det plötsliga framsteget som görs. Therese hittas till slut. Men hon hittas avliden.
Everybody was shocked, of course.
Yeah.
Because as I remember, that girl just disappeared and no one knows anything.
Yeah.
Finally we found her.
Och rättsläkaren som undersöker Therese kropp gör bedömningen att Therese avlidit innan hon hamnade i vattnet. Det här leder till att allt fler blir mer och mer övertygade om att någon haft ihjäl Therese.
Och sen så gick ju tankarna såklart direkt till att vem är det som har haft ihjäl? Och för mig så finns det bara en person.
Och misstankarna faller återigen på pojkvännen som de facto betedde sig underligt under nyårsnatten då Therese försvann. Rörviksborna tycker också att det saknas stöd för alternativa gärningsmän.
Jag kan inte föreställa mig att det kommer någon främmande bil på en tvärgata i Rörvik och plockar upp en full tjej på nyårsnatten. För, alltså nej, jag vet inte. Alltså nej, jag kan. Och historia är ju också fel. Han har ju sagt olika saker hela tiden. Ena stunden säger han att han inte minns någonting. I nästa sekund så säger han att han lämnade henne utanför Helenas lägenhet. Och i tredje andetaget så säger han att han lämnade henne utanför glimten. Alltså det stämmer liksom inte.
Du lyssnar på podcasten Motiv och på den tredje delen om fallet Therese. Mitt namn är Nils Bergman.
Om du skulle kunna beskriva Therese som person bara. Hur var hon?
Väldigt glad. Sprallig. Full av energi. Högljudd.
Vi har hört om nyårsfirandet, om vännerna som slöt upp i sökandet, om stormen Gudrun och om rykten och misstankar. Men jag vill nu veta mer om vem Therese var. Vi hör kusinen Madeleine.
Busig, typ. Alltså hon... Ja, hon höll alltid på att skoja och busa med vår mormor. Och ja, hon var väldigt, väldigt glad. Och hon visste, hon hade också... en tjurig sida som alla andra människor. Och den, när hon väl var tjurig så märktes det ganska tydligt. Så det gjorde. I hennes kroppsspråk och ja, hur hon talade till folk.
Men var hon populär eller var hon lite nedstöring? Eller hur?
Alltså jag tror ändå hon... vad svårt. Som sagt... Jag var så på, liksom lite, jag hängde ju lite mer med Helena. Vi var ju, jag skiljer ju bara ett år på oss, jag och hennes syster. Men Therese har väl alltid varit lite, eller hon var väl alltid lite egen om man säger. Hon hade ju, alltså hon la ner mycket tid på sin hund. Prioriterade det mycket. Sen hade hon ju givetvis vänner som hon umgicks med. Så det är inte så att hon var inte utstött, det är inte så jag menar, utan ja. Men hon var ju inte mittpunkt om man säger så.
Vi träffades när vi var små och gick i skolan tillsammans.
En av Theres bästa kompisar, Jessica, beskriver Therese som en väldigt lojal vän som alltid fanns där för henne.
Sen så flyttade jag i några år och kom tillbaka sen, och då fanns hon där precis som hon har gjort hela tiden. Både hon och hennes familj. Och sen så ja, fortsatte vi bara umgås precis som vanligt.
Therese stora passion, förutom att umgås med kompisar, var sin hund Fancy som hon avdyrkade. Och även Jessica beskriver Therese som glad, positiv och spontan.
Vi hittade på många roliga grejer ihop. Inte direkt den personen som bråkar med folk, utan hon reder ut saker och ting om det är någonting som är fel. Alltså väldigt, väldigt glad jämt, skrattade mycket och skojade och ja, tyckte livet var härligt. Och hon var, alltså hon fanns ju där för mig i vått och tott hela tiden, och jag likadant för henne. Och det höll i sig fram tills den dagen hon inte fanns mer.
Väldigt snäll och alltså nästan för snäll. Men ganska dryg och ja, men, ganska tillbakadragen.
Jag börjar få en hyfsad bild av Therese. Snäll, glad, lojal och spontan. Hon var kanske inte kompisgängets mittpunkt, men inte heller någon enstöring. Hon var inte konflikträdd utan tog tag i problemen direkt. Och kunde i samband med det bli något högljudd. Kompisen Sara var något tajtare med Thereses lilla syster Helena, eftersom de var närmare varandra i ålder. Men då Therese och Helena var så tajta blev det ofta så att de alla tre umgicks tillsammans. Sara beskriver Therese som lite blygare än systern Helena, som har flera beskrivit som den något populärare och mer utåtriktade av de två.
Therese har liksom levt lite i skuggan av sin lilla syster hela sitt liv, och det är alltid Helena som är, eller som fick uppmärksamhet från killar. Så jag tror att hon var ganska alltså svältfödd på uppmärksamhet från killar och sådär. Så när jag blev intresserad av henne så tror jag att hon blev väldigt smickrad och hade lätt att falla för honom också.
Beskrivningen av Therese leder en osökt in på hennes förhållande med pojkvännen Oscar, som under åren 2003 och 2004 var ett seriöst förhållande. I början av 2004 förlovade de sig och Oscar tycktes vara en viktig del i Therese liv. Men många av kompisarna får aldrig riktigt grepp om Oscar som person.
Han är en speciell person skulle jag säga. Jag har väl aldrig riktigt kommit underfund med vem han är. Och jag har mestadels bara träffat honom på fester. Och han kan bli ganska, eller han blir oftast väldigt packad, eller blev i alla fall. Och då är han ganska aggressiv och väldigt oberäknelig. Och det blir ofta bråk när han var på samma ställe, så det var ingen som ville ha honom på hemmafest och sådär. För att då blev det alltid strul och drama. Så jag har väl inte jättebra erfarenhet av honom.
Deras relation var väl upp och ner, precis som alla andras relationer egentligen. Jag menar, man bråkar när man har förhållande. Det gör alla.
Therese och Oscars förhållande uppfattas något olika av olika vänner. Vissa menar att Oscar var ovanligt bråkig, medan andra menar att bråken som uppstod var av sån natur som figurerar i alla förhållanden. Vi hör kompisen Jessica.
Nej, men det var väl det gamla vanliga. Han säger så, hon säger si och ja, alltså typ att ja, men han är dum i huvudet. Ja, fast han säger ju samma sak om dig. Mm. Annars var det ju inget sådär direkt som hon påpekade eller så heller, att det skulle vara något annat som var jobbigt.
Therese och Oscar bodde tillsammans i Oscars hus i Lammhult. Och till sina vänner berättade Therese om drömmen om att inte bara gifta sig utan även skaffa barn tillsammans med Oscar och låta dem växa upp där i Lammhult.
Hur skulle du beskriva honom då rent utifrån vad du vet?
Ja, ganska högljudd.
Mm-hmm.
Ja, men han syns och hörs. Ändå lite tillbakadragen, eller vad man ska säga. Kanske inte har extremt mycket vänner. Men de vännerna han har, det är liksom hans vänner.
Mm.
Sen kände inte jag honom så där jätteväl. Så att jag... Nej, han verkade trevlig i alla fall.
Han verkade trevlig, tyckte Jessica. Men uppfattningen av Oscar varierar också beroende på vem man pratar med. Vi har kusinen Madeleine.
Om jag ska beskriva honom, han... ja, jag får, hans intryck, alltså när man träffar honom, intrycket man får av honom är att han är lite läskig.
Okay,
jag vet inte hur jag ska beskriva det, men han är stor, han är lång, han har liksom stora händer, alltså väldigt, jag vet inte, man får något intryck av honom att han är lite, men det är just, jag vet inte om det är just att han är lång, grova händer, alltså lite där, och ja, väldigt framåt också, alltså om jag säger lite, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men alltså när man pratar med honom lite närgången kanske, alltså ja, lite framfusig så.
Så Oscar är stor till växten, verkade inte vara jättepopulär på fester där han kunde bli högljudd och ofta för berusad. Och Oscar hoppade tidigt av skolan för att börja försörja sig som slaktare.
Jag tror inte han gick gymnasiet, jag tror han började med det direkt efter grundskolan. Faktiskt.
Lite makabert första jobb.
Ja.
Ett något makabert första jobb flikar jag in i mitt samtal med Henrik, som inte bara kände Therese och Helena utan även Oscar. Att börja ha ihjäl kor på löpande band redan i 15 års ålder tycker åtminstone jag är lite speciellt. Men Henrik menar att är man uppvuxen på landet är inte så anmärkningsvärt.
Så på lite hur du uppväxte, jag menar, för en annan, så är jag, menar, jag är ju hemma hos mig med, sen är så fassa nu jägare liksom, det har ju, beror sig på lite hur man uppväxt kanske.
Jo, det är helt sant.
Men att Oscar aldrig gick klart grundskolan märks, enligt Henrik.
Han är väl inte världens snabbaste kille i huvudet, eller hur man ska säga, men det är ju inte illa ment, alltså så. Men nej, snäll, god. Jag har aldrig haft något problem med honom. Han är ju inte så, ja, vad ska man säga, Vi vill inte snacka skit om han. Eller så. Men alltså, han är ju inte den skarpaste kniven som redigt, om man säger så.
Och det är på grund av att Oskar kanske inte är så kvick i tankegångarna som Henrik alltid varit övertygad om att Oskar inte haft någon del i Therese försvinnande. Oskar skulle helt enkelt inte kunna utföra ett sånt typ av brott och sedan lyckas komma undan med det.
Därför tror du att han skulle kunna...
Nej, jag har jävligt svårt att säga det. Att han skulle kunna ha... Om vi säger, om, i det fallet, om det hade varit så att han hade av en olyckshändelse eller var, vilket skeende, så skulle han ju inte kunna undanhålla det. Och speciellt inte från en polis som är tränad liksom för att knäcka han. Det finns ju inte på kartan, om man säger som så. Det han och dom har ju knäckt en annan med för den delen, men liksom han när de knäckte en fot här, om vi säger så då. Nej, men det, han är snäll. Så ja.
Att Oskar var slaktare till yrket ledde till att han fick öknamnet Slaktaren från Lammhult när rykten började spridas om att han haft någon inblandning i Theres försvinnande. Detta eftersom att Oskar under en kortare period också häktades som misstänkt.
Men hade de fokus på redan från början?
Skulle jag vilja påstå. Det blev ju så ju eftersom de hade bråkat om den här biten.
Att det fanns uppgifter om att Oskar och Therese bråkade under nyårsfesten blev en av anledningarna till att Oskar häktades. Om det även fanns ytterligare anledningar som polisen hade vet vi inte. Men det vi vet är att han redan efter en vecka släpptes fri och misstankarna mot honom avskrevs. Vi hör polisen Ola.
Pojkvännen, han släpptes och det var för att ni inte hade hittat en kropp helt enkelt. Då, så det fanns någonting.
Ja, det var det givetvis, för vi visste ju inte om det hade begåtts något brott eller inte. Och vi hade ju inga andra vittnesuppgifter som sa att han hade gjort sig till skyldig till något brott heller.
Hur fanns det några andra misstänkta än pojkvännen?
Nej, det fanns inga andra misstänkta än han. Vi sökte ju givetvis efter eventuella gärningsmän, våldsbenägna gärningsmän i närområdet där. Och vi hörde också ett antal utav dem, men nej, det var inget som, det gav ingenting. Ja, vi kunde inte styrka någon där att någon hade haft kontakt med Therese i alla fall.
Nu händer det inte så mycket.
Nej.
Vad händer under våren så att säga? Från februari och framåt?
Nej, vi hör ju folk kontinuerligt och kommer in uppgifter, tips och dylikt, så har vi ju vad som ligger bakom de tipsen givetvis. Och det är ju det vi kan göra i det läget. Vi väntar ju på att vi förstod givetvis att hon inte var vid livet. Och vi väntade ju på att man skulle hitta en kropp. Det var väldigt lite och vi tyckte nästan var lite konstigt att man ingen hade gjort någon iakttagelse av Therese.
Så förutsatt att pojkvännen Oskar inte hade något med Therese försvinnande att göra, så måste han ha genomlidit ett helvete. Hans flickvän försvinner spårlöst, han blir själv misstänkt av polisen och rykten sprids om honom. Jag frågar Henrik om Oskar någonsin pratar om hur han mådde under den här tiden.
Ja. Pratar han inte om sina känslor? Kanske
inte en sån person? Nej, det är han väl inte riktigt kanske. Nej, inte med mig. Kan inte påstå. Och vi har ju inte haft den liksom, relationen. Alltså, vi har ju inte varit såna kompisar. Alltså, det är ju som en umgängeskrets. Alltså...
Men misstankarna mot Oskar lever kvar än idag. Vilket Henrik anser vara besvärande.
Men det är ju många liksom. Och sen är det ju alltid folk som är glada att köpa skit. Och folk som inte vet något, som inte liksom var där. Men det är ju han, det är han som slog ihjäl henne ju. Alltså gjorde han. Varför han sitter hon inte inne då för? Alltså så var det... Och speciellt då i småbyar liksom. Så det... Nej, det kan inte vara roligt.
Ryktet blev... Ryktet han... För att han hade gjort det och sen blev han... frikänd.
Att polisen inte lyckas göra några framsteg i utredningen kändes tungt, minns Jakob. Vittnet som var en av de sista att se Therese i livet. Han minns att ungdomsgänget i Rörvik, som en gång i tiden hade så roligt med varandra, börjar vissna.
Väldigt, det var ju väldigt dystert var det ju. Folk pratade inte så himla mycket om det, tror jag inte. Utan man mer undrade bara för sig själv. Och sen på de sökningarna med då, bara för mig liksom att jag var inte med i något samtal så mycket om det i alla fall.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vännerna slöt sig inåt och började själva grubbla kring vad som har hänt. Och som så många andra känner så är det just det här med nycklarna som Jakob inte känner att han får grepp om.
Varför ber han om nycklarna och sen bara går? Och sen irra omkring då och frågar var hon är. Och vad var hon medan han hämtade nycklarna?
Mm.
Ja, man vill verkligen liksom veta vad fan var det som hände.
Det här är den stora frågan. Var var Therese någonstans när Oscar gick tillbaka för att hämta nycklarna? Var hon vid liv då? Våren går och det enorma projektet att röja upp all nedfälld skog pågår för fullt.
Här låg det trä över vägen som blockerade precis och som har gått härifrån kanten.
Sveriges Radio rapporterar.
Det var ett drygt arbete för skogsägare som Bosse Nyman att ta hand om allt det stormfällda virket. På Nymans ägor fällde stormen lika många träd som Bosse skulle ha avverkat på 3 år. Och han hoppas att nästa stora storm dröjer.
Nu vill jag att planteringarna ska komma upp i alla fall i gallringshöjd innan gången nästa gång. Då är det mer säkerställt till nästa generation.
Ja, all gammal skog bedömde jag 5000 meter i veck här. Och all gallringsskog, det är gran vi pratar om nu, så är det mesta skadat ju. Så det blir, man ser ju bara remse här av unggran som jag planterade här 40 år sedan. Så att all barrskog är i veck. Och så har vi bok och ek och björk och al kvar. Och det är ju också en start på något nytt. Om man säger så här att all vår skog, det har vi ju till låns ju. Den här världen ju. Så att det går ju lösa med en ny skog ju. Absolut. Men visst är det synd för stunden ju. Men det jag ska säga nu det är ju att vi kommer att hjälpas åt här med skördare och med alla maskiner som vi kan hitta. Här kommer en skördare.
Röjningsarbetet pågår ända fram till sommaren och extern arbetskraft tas in. En av dem är lastbilschauffören Thomas från Estland.
Thomas.
Hi Thomas, my name is Nils Bergman.
Yeah, we're working for we live in Rørvik.
Yes.
For Rørvik Timber.
Yeah.
And we work there as forest truck drivers.
Okay.
och Thomas tillsammans med hans två kollegor Egon och Janik bosätter sig under försommaren 2005 tillfälligt i Rörvik för att hjälpa till med skogsröjningen. Och en helg i början av juli kommer de göra en viktig upptäckt.
But I think it was a weekend.
Okay.
Saturday or Sunday or something. So we didn't work that day and we had our employer and very good friend there in Rörvik. His name is Lars-Erik Karlsson and he has a boat and he has a lake and he let us to fishing.
Thomas, Egon och Janik får alltså låna en liten båt av sin arbetsgivare och bege sig ut för att fiska på sjön Hillen.
Okay.
And I apologize, my English is not so good, but I try to...
No, it's great. So you were out on the lake and after
and
that...
And we looking for... how it's in English, I don't know. I think it's, in Swedish it's räkor.
Okay.
Know? Yeah. We look for them around the lakeside.
Med blickarna fixerade ner mot vattnet i jakt efter räkor att äta till helgen gör de alltså snart en makaber upptäckt.
And then suddenly one of us, it wasn't me, it was my friend Egon. He suddenly cried, fuck! I asked, what happened? And he rang, I think it's a body.
Där längs strandbrynet upptäcker de vad som ser ut att vara en kropp. Men de har först svårt att tro att det faktiskt är en människokropp.
We just first thought it's some kind of doll.
Could you describe it to me?
It was in the water. His back was upside, so we didn't see her face. And then I took the stick and lifted the doll a little bit, and then we understand it's not a doll, it's a dead body.
Thomas vänder på kroppen uppåt med en pinne och ser då att det inte rör sig om någon docka, utan att det är ett människolik. Och det kommer alltså snart visa sig att det är Therese de hittat.
And how did that feel?
It was shocking, of course.
De ser på kroppens skick att kroppen inte hamnat i vattnet nyligen, utan den måste ha legat i vattnet väldigt länge.
But then we straight go to our local friend Lars-Erik, and he called the police, and that's it. Police never talked with us.
They never talked with you?
No, police never talked with us.
Okay.
They only talked with Lars-Erik, and Lars-Erik tell about something to us, and that's it.
Okay.
Det låter något besvärande att polisen aldrig pratade direkt med dem som faktiskt gjorde fyndet. Men därför blir det extra viktigt för mig att få höra vittnet Thomas iakttagelser. För jag vill veta hur Therese var klädd när hon påträffades.
So could you describe what you remember? Did she have clothes on?
Actually not. I think it was winter clothes.
Okay.
Definitely not summer. Clothes from winter.
Okay, but do you remember if she had a jacket on her?
No, I don't remember anymore. It's been 15 years.
Do you remember if she had shoes on?
No, I don't remember.
No.
Jag försöker, men det är förståeligt att Thomas inte längre minns så tydligt. Jag är van vid det här laget.
Also, the village was happy that we found that body and not the children of the village.
Yeah, of course.
Because it the body was very close to the swimming beach of that village. But everybody was shocked, of course, because as I remember, that girl just disappeared and no one knows anything.
Yeah.
Finally, we found her.
Så äntligen har Therese hittats, men inte så som folk hade hoppats på. Men att de påträffades betyder någonting. Och de anhöriga kommer åtminstone kunna få en begravning. Och samma dag som Therese hittades åkte spaningsledaren Ola ut till fyndplatsen.
Hur ligger kroppen? Alltså, är den svårtillgänglig? Eller hur skulle du säga?
Nej, det var grenar och sånt också. Och har för mig så låg den med huvudet neråt. Så man såg bara delar av den. Ja, jag kan inte säga mycket mer om det. Det ligger ett litet reningsverk precis i närheten av där kroppen hittades. Men det är liksom inte Det är inte så som man kan tro att någon har dumpat en kropp, gått ner där och dumpat en kropp. Så var det inte.
Det stället kollade ni kanske sen efteråt att ni hade varit där på kring nyår och kollat?
Ja, det hade varit. Men då var det is där. Så att hypotesen är väl att hon på något sätt hamnat i den öppna baken och sedan med strömmen kommit dit. Annars är det någon som i efterhand har fraktat kroppen dit när det inte fanns is. Och det vet vi inte. Är det nu någon som har mördat Therese så kan ju den personen ha flyttat kroppen i efterhand.
Kan man se, för nu var det ju ganska exakt ett halvår hon har legat i vattnet. Är det skillnad då på någon som har legat en månad?
Ja.
Eller, för det är det jag menar, om hon har funnit sig på land?
Kroppen har ju legat en längre tid i vattnet.
Mm.
För den var ju ganska skadad.
Av Ola får vi inga tydliga besked kring det som i Rörvik länge varit en sanning. Det är om huruvida Therese hade vatten i lungorna eller inte. Enligt en artikel i Kvällsposten rapporteras det om en poliskälla som bekräftar att obduktionen visat att Therese dog innan hon hamnade i vattnet, eftersom rättsläkaren inte kunde påträffa något vatten i lungorna. Och det här är inte den enda uppgiften som sprids i kvällstidningarna. Där skrivs också om ett trubbigt våld mot huvudet.
Och hur det står ju ändå, vill jag minnas att jag har läst, att hon har fått någon form av, det är någonting trubbigt våld mot huvudet ändå. Men kan du berätta mer vad du minns om det?
Ja, jag har ju läst rättsläkarens, men han kan inte säga att det är gjort av yttre våld, den skadan. Inga svar egentligen, det är bara platsen vi vet, var hon hittades. Och det gjorde ju att vi hörde folk också nere i det området som bodde i närområdet där kroppen hittades. För det är ju ett stycke från systerns lägenhet.
I en artikel i Kvällsposten från den 19 juli 2005 skriver man att polisen är övertygad om att Therese blivit mördad och att alla naturliga dödsorsaker och självmord har kunnat avskrivas. Där är ett citat från kriminalkommissarie Christer Edlund som menar att de misstänker att ett brott har begåtts. Men idag menar spaningsledaren Ola att detta är obekräftade uppgifter. Bara timmar efter att Therese kropp hittades nås lokalradion av nyheten. Och Ola inser att det är hög tid att åka och träffa Therese anhöriga.
Så att jag slängde mig i bilen och åkte ner till mamman och satte mig utanför för att jag tänkte att de ska inte få reda på det via radion utan de ska få reda på utav mig att vi har hittat kroppen. Så jag var väl där 5:30 på morgonen och ringde på och talade om detta för dem. Mm.
Och efter att Therese anhöriga nåtts av det tunga beskedet att Therese hittats avliden dröjer inte länge innan vännerna också får reda på det. Vi hör kompisen Jessica.
Jag fick ett sms av hennes lilla syster där det står att Therese är borta. Och då svarar jag att jag vet att hon är borta. Så att jag tänkte det är bara en sån här... Ja, liksom, nu har hon tänkt mycket på det här, nu är hon ledsen. Och hon vet inte riktigt vad hon ska göra eller så. Och sen så somnade jag om och så ringer min telefon några timmar senare och då ser jag att det står mamma på telefonen.
Mm.
Och då är det min mamma som ringer och så säger hon att de har hittat henne. Och då fattar ju jag att det var sant, det som Helena hade skickat till mig då. Att nu var hon verkligen borta.
Och vad var dina tankar och känslor då?
Jag bröt ihop och sa till min dåvarande pojkvän att han skulle köra mig till Sävsjö, till min mamma. Och sen så var jag nog inte särskilt kontaktbar på flera dagar.
Ja, jag förstår.
Mm.
Då skrev Helena direkt och berättade att nu har de hittat henne. Då blev man först Alltså först blev väldigt ledsen för att man hoppades ändå någonstans att, ja, att hon fanns och levde någonstans. Också lättnad och framförallt alltså lättad för Annika, alltså mamma och familjen, för de har, alltså de sökte hela tiden. Så det var en befrielse att få veta att hon, ja, att de hittade henne i alla fall.
När Therese hittades så trodde Rörviksborna att de äntligen skulle få sina svar.
Men det fick vi ju inte. Mer än att hon inte hade vatten i lungorna. Det var det enda hon kunde alltså se på kroppen.
Thereses kusin minns också hur tungt det var att ta emot det här hemska beskedet. Och menar också att ovissheten än idag frustrerar henne.
Jag kommer ihåg det också. Alltså, det var ju lite blandade känslor där. Samtidigt som det var en chock att få det här liksom att hon är död. Liksom. Hon är hittad, hon är död. Samtidigt också som det var skönt att få något och veta att hon, alltså att få något besked i alla fall. För man går ändå och hoppas. Men sen är det ju det som jagar en nu och än idag egentligen. Vad var det som hände och vem, är det någon som har gjort någonting och liksom är det någon som går fri för någonting som har gjort skadat henne liksom och, ja, eller brakt henne om livet då. Man vill ju ha ett svar och liksom vad är det som hände, vad var det egentligen som hände? Alltså det knyter sig i magen, alltså det är en hemsk känsla för att man vill ju ändå, alltså är det någon som har gjort henne någonting, kommer den göra det igen?
Det dröjer inte länge innan Rörvik kommer att drabbas av ytterligare en tragedi. En äldre man kommer att mördas med brutalt våld mot huvudet. Och han kommer också påträffas avliden i sjön Hillen.
Två mord på det som man säger, GV, att det är statistiskt omöjligt egentligen.
Du har lyssnat på podcasten Motiv och på del 3 av 6 om fallet Therese. Fallet Therese är en samproduktion mellan Tall Tale och A Rabbit Hole.
Magnus ringer polisen. Någonting känns ont, farligt och outhärdligt.
Researcher var Johnny Kock. Produktionsassistent Albin Håkansson. Efterbearbetningsproducent Martin Mork. Producerat av mig, Nils Bergman och John Mork. Tack för att ni lyssnar.
Snälla Ludvig, sa jag, hjälp mig att leta. Visst, sa du. Du stod där med din kompis. Men inte kunde jag väl ana att det var du, Ludde, som var mördaren.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.